Kul att vara här. Jag är dotter. Jag är syster. Jag är barnbarn. Och jag är kusin. Jag är blivande faster. Vän. Jag är tysk. Jag är teologistudent. Utvandrare. Invandrare. Hyresgäst. Jag är kristen. Barnledare, predikant. Ibland är jag Katti, ibland är jag Katarina. Ibland är jag Fräulein Bläser. Det här med att hur man beskriver sig själv säger väldigt mycket om vad man tänker om människor och om vem man är. Och ibland undrar jag om vi själva vet vilka vi är eller om det är bara en skinbild av vad vi tror vilka vi är. Det kanske är relationer som vi tänker är det som definierar oss mest, eller arbete, eller uppgifter. När jag ska beskriva mig själv så gör jag det ju alltid i relation till personer, eller till uppgifter. Och jag tänker att det i sig inte är fel. För vi formas ju och växer och förändras i gemenskapen med varandra. Och människan är ju skapad till gemenskap. Människan behöver ett sammanhang att ingå i, en gemenskap att få ta del av. Att få ingå i någonting större. Och vi längtar efter att göra mening, att ha mening, att fylla ett syfte. Och det är nedlagt i människan. När Gud skapade människan så skapade henne till sin avbild. Och han sa, låt oss göra människor till vår avbild. Han pratar i plural. Låt oss till vår avbild. Och det är inte ibland som folk säger att det är pluralis majestaticus, som när kungligheter talar i plural om sig själv. För Gamla testamentet som är skriven på hebreiska använder inte den formen. Det finns liksom inte i hebreiskan att man talar om sig själv i plural. Så man kan ju tänka här att det är Gud som talar i gemenskap antingen med änglarna eller med sig själv, med Gud. Gud fader, med Gud son och Gud helige ande. Så därför är vi verkligen skapade till gemenskap. Vi är skapade till relationer. Till Guds avbild. Människan är skapad till ett vi. Och att då definiera sig genom detta vi, genom den gemenskapen, är inte fel. Men jag tror också att det behövs ett väldigt tydligt jag för att kunna relatera på ett sunt sätt till ett vi. Jag måste veta vem jag är. Du måste veta vem du är. På riktigt. Och de senaste veckorna så har jag varit omgiven av folk som inte har orkat lika mycket som de gjorde förut. Både av sjukdom, ålder, av stress. Folk som känner att de på något sätt tappar en liten del av vilka de är. Och då är ju mycket av vem man är, definierar man utifrån hur mycket man kan göra. Jag är ensam, eller du är ensam, vi är sådana som. Och det där med att plötsligt inte kunna leva upp till den bilden man har av sig själv är ju väldigt svårt. Det är konstigt. Och då var då jag började ställa mig frågan om vad som finns kvar när andra saker faller bort. Vad finns kvar när jag ramlar? Vad finns kvar av värde när jag inte levererar? När jag varken lever upp till samhällets standard men inte heller till kyrkans förväntningar på mig. Vem är man när man inte orkar göra det, när man inte orkar ställa upp? Och vem är man när man inte orkar göra det man ens vill göra? Och det kanske är så för fler än mig att självförtroende kommer till i just de sakerna jag gör. Att kunna gå till jobbet och göra ett bra jobb. Eller att kunna göra alla de sakerna man tycker om. I somras så umgicks jag mycket med en vän som precis, eller han bröt ryggen i julas. Så nu efter ett halvt år så kunde han fortfarande inte sitta längre än en kvart. Och han tillhör liksom den gruppen människorna som ser bara sitt eget värde när de får jobba. Och jag tyckte när jag umgicks med honom så tyckte jag att det var ganska jobbigt liksom, att han kände så. Att han kunde säga saker som, nej men jag har inget värde nu när jag inte jobbar. Jag tyckte att man får ju inte tänka så. Det var förfärligt att tänka att man bara är det man gör. Men nu under hösten när jag träffade fler människor som utredde samma sak. Och när jag såg det på fler och när jag själv kände så. Då märkte jag också att det är ganska mycket i hur vi tänker om våra liv, om våra vardagar. Att vi kopplar vårt värde till vad vi gör. Och det är kanske så att vi, eller så är, jag har märkt att folk ibland tänker att det är lite lättare för Gud att älska oss när vi gör allt det här i kyrkan och annat. Och det är ju, vi vet ju egentligen att Gud inte älskar oss på grund av att vi jobbar eller förtjänar saker eller att vi leder söndagsskola eller fixar fika till kyrkkaffet eller att vi är med i språkcaféet. Men det känns ibland som att vi tror att Gud känner att det blir lite enklare då att älska oss tillbaka. Som att vi kan leva upp eller väga upp det vi har gjort innan genom att göra bra saker. Och i alla de här tankarna så börjar jag tänka på Mose. Och på en buske som brinner utan att brinna upp. Mose kändes för mig när jag tänkte på honom verkligen som någon som... Jag kände igen det här. Det här med att tappa fästet, inte veta vem man själv är. Det känns som att Mose fick upptäcka sig själv på nytt i allt som hände i sitt liv. Och jag vill att vi läser... Eller att vi tittar på de ställena i andra Mose kapitel 3. Andra Moseboken kapitel 3. Och 2 är det. Mose var ju, han var israelit men växte upp som fosterbarn till den egyptiska prinsessan. Så han fostrades till att vara prins. Under hans uppväxt fick han vara ledare tills han råkade slå ihjäl en egyptisk man. När det blev känd så fick han fly. Och då läser jag från kapitel 2, vers 15. Farao fick också höra om detta och ville döda Mose. Men han flydde undan Farao och bosatte sig i Midjans land. Där satte han sig vid en brunn. Han flyr alltså till ett grannland för att sätta sig vid en brunn. Och det här med att sitta vid en brunn kanske har en djupare innebörd. Men för mig låter det precis som någon som inte orkar göra saker. Lika produktivt och lika liksom hopplöst. Under bara ett dygn förlorar Mose all trygghet, allt han har. Han förlorar rätten att vara egyptisk prins. Han försökte hjälpa sitt folk Israel, men hjälpen blev inte mottagen. De tyckte inte om att han slog ihjäl någon. De tyckte inte alls att det var till hjälp. Han förlorar de två stora grupperna, de två stora sammanhang som definierar vem han är. Egypten och israeliterna. Ingen av dem vill ha med honom att göra. Allt som har gett honom mening försvinner. Och så hamnar han vid en brunn i Midjan i grannlandet. Och Moses berättelse slutar inte här vid en brunn, utan det fortsätter. Han får träffa prästernas döttrar, hjälpa dem, ge deras får vatten. Och som tack får han gifta sig då med Sippora. Och så stannar han i Midjan. Mose stannar där och tar hand om sin svärfars får. Och det är ju inte hans egna, det är inte hans frus får, det är hans svärfars får. Och jag har inte varit prinsessa då, jag har inte varit prins, jag vet inte hur det är. Men jag kan tänka mig att det måste vara väldigt jobbigt att inte ha sina egna saker. Att inte ens, han är inte fårherde. Han är prins. Han har aldrig lärt sig att hantera landet. Så han har aldrig bott på landet. Han har bott i ett palats. Och nu ska han bo på landet och ta hand om får som inte är hans egna. På engelska säger man att det är rock bottom. Det är liksom så lågt som man bara kan hamna. Där har han hamnat. Han har ingenting kvar av det han känner igen. Det är inte hans samma språk. Det är inte samma folksgrupp. Och när liksom... Allt det här har försvunnit, glamouren, berömmen, lyxen, tryggheten. När bara Mose är kvar, då möter han en brinnande buske. Då möter han Gud. Och jag vill att vi läser från andra Moseboken, kapitel 3, de första 6 verserna. När Gud kallar Mose. Mose vallade fåren åt sin svärfar Jitro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren bortom öknen och kom till Guds berg Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldsloga som slog upp i en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Då tänkte Mose, jag måste gå dit och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp. Och när Herren såg att han gick för att se efter så ropade Gud till honom i busken, Mose, Mose! Och han svarade, här är jag. Då sa Gud, kom inte hit, ta av dig skorna, ty platsen där du står är helig mark. Och han sa, jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet, ty han bävde för att se på Gud. Mose ser en brinnande buske och han blir inte rädd. Hade jag sett en brinnande buske som liksom inte brinner upp, jag hade blivit jätterädd. Eller säga, oj då. Men Mose är bara nyfiken. Han går dit och då ropar Gud till Mose, Mose, Mose. Han ropar, Gud ropar. Det är liksom inte det här att man talar sakta och försiktigt, så där som man brukar göra, utan han ropar liksom av glädje eller förundran, som ett barn ibland ropar, mamma, mamma, så ropar Gud på Mose, Mose. Och Mose svarar, här är jag. Som om Gud inte hade sett det, men här är jag. Och så beordrar Gud Mose att ta av sig skorna, för han står på helig mark. Och jag tycker det är så skönt att Mose inte fattade. Han förstod inte att han stod på helig mark, så Gud fick säga till. Och det här lättar lite på trycket när jag själv inte helt förstår vad Gud vill av mig. Så är Gud säger till en gång till Mose, du står på helig mark, ta av dig dina skor. Och hittills har Mose varit jättelugn. Han har liksom, han bara varit lugn. Men när Gud säger att han är israeliternas Gud, förstår verkligen att det där är Gud han pratar med. Jag tycker det är superfascinerande. Och Gud inte bara pratar med Mose. Han ger honom ett uppdrag. Mose ska befria Israel från Egypternas makt. Han ska tillbaka till landet och befria sitt folk. Och Moses svar när Gud säger det är ju inte, ja, klart jag ska. Utan det är någon blandning av, ja, påminnelse om förra gången han ville hjälpa till när han slog ihjäl någon. En del är ju dålig självförtroende och en del är jäntelagen. Men vem är jag? Att jag skulle gå dit och att jag skulle befria Israel. Vem är jag att jag skulle göra det här eller det här? Inte kan jag, skulle jag kunna. Vem som helst skulle göra ett lika bra eller bättre jobb. Och när folk säger så här, och det hör man ganska ofta i Sverige tyvärr, men då är det alltid någon som säger, nej men tänk inte så, klart du kan, visst du kan. Och Gud gör inte så, han säger inget sånt. Han besvarar liksom inte Moses självtvivel. För det är inte det som är det viktiga här. Det är inte vad Moses själv tänker om sig själv, vad han tror, vem han är. Det viktiga är Guds svar här. Gud säger, jag är med dig. Det handlar inte om Mose, om hans kompetens, utan om att Gud är med honom. Gud hjälper Mose, eller tvingar honom, att lyfta blicken bort från sig själv upp till hur stor Gud är. Det viktiga är inte Moses egen förmåga, eller hans kunskap, eller leader skills, utan det är ju verkligen att Gud är med honom, att Gud har lovat att vara med. Mose kallas till Gud och sen sänds han ut av Gud. Och ingenting av det här ska Mose göra av eget initiativ eller egen kraft. Han ska göra det för att Gud är med honom. Och kallelse till Gud och sändning från Gud, det är ju genomlöpande under hela Bibeln, i hela Bibeln. Och jag vill läsa en text från Jesaja, då Gud talar om Israel, om och med Israel. Det är Jesaja 43, vers 1-7. Ni får gärna följa med i texten. Jesaja 43. Israels oförtjänta räddning. Men nu så säger Herren, han som har skapat dig Jakob, han som har danat dig Israel. Frukta inte, ty jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn och du är min. Om du än måste gå genom vatten så är jag med dig. Eller genom strömmar så skall de inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld skall du inte bli svedd. Lågan skall inte bränna dig. Ty jag är Herren, din Gud, Israels helige, din frälsare. Jag ger Egypten till lösepenning för dig, Nubien och Siva i ditt ställe. Eftersom du är dyrbar i mina ögon, högt aktad och älskar av mig, ger jag människor i ditt ställe, folk istället för ditt liv. Frukta inte, ty jag är med dig. Jag ska låta dina barn komma från öster och från väster ska jag samla dig. Jag ska säga till länderna i norr, ge hit. Och till södern, håll dem inte tillbaka. För hit mina söner fjärran ifrån och mina döttrar från jordens ände. Var och en som är uppkallad efter mitt namn och som jag har skapat till min ära, som jag har format och gjort. Om du måste gå genom vatten är jag med dig. Det här sa Gud till och om sitt folk. Och vi ingår ju i detta folk eftersom vi tror på Jesus, han som instiftade det nya förbundet. Vi kallade vi namn älskade och aktade av Gud. Det är bara i hans ögon, hans barn, och han är med oss. Och det är samma löfte, samma uttalande som Mose får. Det är inte viktigt vilka vi är, vad vi tror vi kan, utan det viktiga är att Gud är med oss. Gud är med oss alla dagar. Paulus skriver i Andra Timoteusbrevet om att vi har blivit kallade med en helig kallelse. Att vi inte har blivit kallade på grund av det vi har gjort utan i Guds egen kraft. Att vi är kallade av nåd. Ska se om jag hittar den här. Andra Timoteusbrevet. Kapitel 1, vers 9-10. Han har frälst oss, Herren har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet och som nu har blivit uppenbarad när vår frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. Guds nåd. Paulus skriver på ett annat ställe att Gud säger till honom, min nåd är nog för dig, ty i din svaghet fullkomnas min kraft. Guds nåd räcker. Den är tillfyllest. Den är precis lagom. Och så tror jag att den är lite till. Mose är inte det han gör. Och Mose är inte sin sändning. Mose är sin kallelse. Och det är en kallelse som vi alla får och en kallelse som består oavsett hur mycket vi orkar eller hur gamla eller unga vi är, oavsett hur vi känner oss. Det är en kallelse av nåd till Gud och det är vår identitet. Det är det som definierar oss, att vi är kallade till att vara Guds barn. Omständigheter, yrkesroll och relationer är inte det som först och främst definierar vilka vi är. Det är identiteten som vi har i Gud. Det är det som finns kvar när livet förändras och vi inte kan känna igen något. Och det är en annan person som jag tänkte på som hamnar i samma situation. Och det var Petrus, Simon Petrus. Och en sån där som är sån här född ledare. Folk ser upp till honom, han gör mycket. Han är handlingskraftig och energisk. När folk ville veta saker av Jesus så gick de ju att prata med Petrus. Så när de ville veta om Jesus betalar tempelskatt så frågar de inte direkt. Utan de går till Petrus och frågar varför Jesus inte betalar eller om han betalar tempelskatt. Petrus var så ivrig och ville verkligen visa att han menar allvar med att följa Jesus. Och sen kommer den stunden då liksom det bara skita sig. Han förnekar Jesus 3 gånger. Han som skulle vara klippan faller och slår sig rejält. Och efter Jesu död så får alla lärjungar möta Jesus igen där vid stranden. Och jag vill läsa just den texten som talar om sista gången när Petrus och Jesus talar vid. Eller sista gången som är omtalas att de talar vid. Jag tror ni har läst den ganska många gånger säkert. Det är en sån här text som återkommer ofta. Johannes kapitel 21, vers 15-19. När de är vid stranden och Jesus frågar om Simon eller Petrus älskar honom. Jesus och Petrus. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Och han svarade: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina lam på bete. För andra gången frågade han: Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa: för var en herde för mina får. För 3 gången frågade han: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus för 3 gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina får på bete. 3 gånger frågar Jesus om Petrus älskar honom. Han frågar inte varför Petrus förnekade honom. Han frågar inte om han kommer ihåg allt som Jesus har sagt. Han frågar inte om han känner sig redo för att grunda en massa församlingar och fortsätta arbetet, sprida Guds riket. Det är ju sista tillfället innan Jesus tas upp i himlen. Sista mötet. Och det är oftast sådana situationer som man, eller sådana stunder som man vill påminna om det viktigaste. Så här, komma ihåg det viktigaste, fråga om folk har förstått. Passa på liksom att säga det man måste komma ihåg. Innan jag började läsa teologi så bodde jag på Gotland ett år och var någon slags praktikant i Pingstkyrkan i Hemse. Och en gång, jag bodde hos en barnfamilj och de skulle åka till fastlandet över någon vecka kanske, tror jag det var. Det var vinter. Och sista sak vi gick igenom innan de lämnade mig där var om jag förstod hur man tände eld i värmepannan i källaren. Och det var ju det viktigaste. Eller så här, det är vinter, elementerna funkar inte om jag inte kan göra upp en eld där nere. Det är ju livsviktigt liksom. De frågade flera gånger. Så har du verkligen förstått hur man gör? Ska vi skruva upp det? Nej, men jag har förstått. Är du säker? Så här, vilka knappar du ska trycka på? Och så här, ja, men jag vet. Jag tyckte det var ganska tjatigt. Så här, det var bra att de gjorde det. Jag klarade mig den veckan. Men när jag skulle vara själv ett halvt år senare på sommaren så hade jag läst fel på temperaturgrejen och då kokade jag över hela systemet. Så de kanske borde ha frågat en gång till. Så det här att fråga flera gånger kan vara väldigt viktigt, även om det kan uppfattas ganska tjatigt. Och på Simon Petrus så märker man ju att han blir lite så här: men alltså, jag är inte dum i huvudet. Han blir bedrövad. Och klart att han blir ledsen när Jesus frågar 3 gånger. Så är som om han inte hade förstått frågan. Det är ingen svår fråga. Älskar du mig? Det är en ganska enkel fråga. Det är inte det här, hur funkar värmepannan? Det är ju, älskar du mig? Det är basic. Och det, jag fick lite känslan av att det känns lite som att Jesus vill komma åt om man verkligen svarar sanningsenligt. Som ibland när man frågar ett barn: har du tagit kakan? Nej. Har du verkligen inte tagit kakan? Nej, är du säker att du inte har tagit kakan? Lite den känslan. Men jag tror inte heller att det är det Jesus vill. Han vill inte att Petrus ska bli ledsen. Det är han redan från innan, för att han vet att han svek. Jag tror att Jesus vill komma åt kärnan. Att han vill komma så här, åt det där som är viktigt i Petrus. När allt annat faller bort. När allt skitar sig. När han inte kan eller inte orkar. Vad är det som måste finnas kvar? Och det är, älskar du mig? Vet du, Petrus, vem du är i mig, Jesus? Det är inte alltid det som Petrus kan, för jag tror att han kan en massa. Och det är inte vad han vet, utan det viktigaste, det som Jesus måste försäkra sig om, eller som man egentligen måste försäkra Petrus om, det är att Petrus älskar Jesus. Att Petrus vet varför han gör allt det han gör. Att Petrus kommer ihåg att han ska vara en ledare för att han älskar Jesus. Älskar du mig för mina lam på bete? Det är inte för mina lam på bete för att du älskar mig, utan det är älskar du mig. Då ska du vara en ledare. Då ska du göra det du gör. Petrus måste komma ihåg att han inte får vara med för att han är så duktig. Eller för att han har vissa egenskaper eller gåvor. Utan för att Jesus vill vara hans vän. För att Gud själv har valt att vara hans vän av nåd. För att han är älskad. För att han är dyrbar. Kärleken till Gud och kärleken från Gud. Att veta att man är Guds älskade barn. Det är nyckeln till ett liv med ett tydligt jag som relaterar till en vi-gemenskap. Det är det som ska finnas kvar när livet förändras, när tryggheter försvinner, när orken sinar. Älskar du mig? Gör det du gör av kärlek till mig, säger Jesus till Petrus. Och jag tror att han säger det till oss alla idag också. För när allt rasar, när man halkar och faller och slår sig, så är det som håller ihop en inte vad man kan, utan vem man är. Guds älskade barn, högt aktad av Gud. Och jag vill läsa psalm 139 igen, som vi fick lyssna på. Vers 1-18. Herre, du utrannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det, du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sån kunskap är mig alltför underbar. Den är så hög att jag ej kan förstå den. Var ska jag gå för din ande? Var ska jag fly för ditt ansikte? Om jag far upp till himlen är du där. Bäddar jag åt mig i dödsriket är du där. Tar jag morgonrodnadens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet, skall också där din hand leda mig, och din högra hand fatta mig. Om jag säger, må mörker falla över mig och ljuset blir natt omkring mig, så är inte mörket mörkt för dig. Natten ska lysa som dagen och mörket vara som ljuset. Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Jag underbara är dina verk, min själ vet så väl. Benen i min kropp var ej osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklad foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud? Hur stor är inte deras mångfald? Skulle jag räkna dem med de fler än sandkornen? Och när jag vaknar är jag ännu hos dig. Gud kallar oss till sig. Och han har lovat att vara med oss oavsett vad som händer. Och han vill påminna oss om att vi inte är det vi gör utan vilka vi är i honom. Hans kärlek, hans oändliga kärlek är det som alltid kommer finnas kvar. Och han omsluter dig på alla sidor och håller dig i sand. Oavsett vad som händer, oavsett vad som rubbas eller faller bort, så håller han dig i sin hand. När livet förändras och skakar om dig så är du ännu hos Gud. När du vaknar så är du hos Gud. Men nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, och störst av dem är kärleken. Guds kärlek kommer alltid finnas hos dig.